Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast. Det här är avsnitt 8 med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Anna, du är ju vår skördereporter på Land Lantbruk får man ju säga. Och du brukar höra dig för varje vecka hur läget står till. Vad är det senaste du vet om skörden?
Jo, nu så märks det verkligen att vi bor i ett avlångt land. Nere i Skåne så är det i princip färdigtröskat. Och man har börjat med sådden. Rapsen ska vara i jorden och börja titta upp på sina håll. Och man fortsätter med jordbearbetning och sådden av höstspannmålen. Och det gäller även, det tröskas för fullt nu, det har ett perfekt skördeväder. Så det tröskas i, på västerut, Halland, Kalmar, Öland också i princip färdigtröskat snart. Gotland och så uppåt Östergötland och hit i Mälardalen. Medan då i norra Sverige är det fortfarande ett tag kvar. Och vallskördarna börjar rulla på. Det är lite olika vilka system man har. En del skördar två gånger, andra tre och en del till med fyra. Mer om det här kan ni läsa i tidningen Land Lantbruk och på vår webb lantbruk.com.
Stämmer bra. Och förra avsnittet så pratade vi lite om vårt sommarprogram som vi hade med Malin Sundin. Ni vet, mjölkbonden från Orsa som hittade kärleken via gödselkulverten får man ju säga. Och det här har ju blivit en succé.
Verkligen. Vi börjar närma oss 5000 nedladdningar. Och Malin har fått mycket positiv respons. Så det är verkligen roligt. Och nu är det klart att vi även kommer att kunna göra en vinterpratare. Och då efterlyser vi ju kandidater som kan höra av sig till oss med antingen tipsa sig själva eller med andra som de skulle vilja höra då göra sitt eget vinterprat tillsammans med oss.
Precis, och om man vill göra det, om man känner sig själv manad eller kanske någon annan som man vet skulle passa bra, då är det säkrast om man hör av sig till oss genom att mejla till lantbrukspodden 2D. lrfmedia.lrf.se. Och den här personen som vi söker vill vi gärna ska ha någon slags anknytning såklart till lantbruket eller skogen.
Och en annan nyhet är att vi har bytt publiceringsdag. Som ni kanske märkt så kommer vi numera ut på torsdagar.
Precis, och podden finns ju såklart också att lyssna på tidigare avsnitt på iTunes eller lantbruk.com. Men då ska vi börja veckans avsnitt. Och den här veckan ska vi ta reda på om hur den som har gård eller en bit mark kan tjäna pengar på energi. Vi har också besökt Sveriges största lammproducent och tagit reda på hur man kan göra uppfödningen effektivare och hur man kan handla med råvaror från jordbruket. Nu kör vi!
Ja, du kanske har funderat på hur du skulle kunna tjäna mer pengar på din gård eller mark. Och kanske rent av hitta nya affärsmöjligheter. Energiområdet är stort och där finns det pengar att tjäna. Det menar LRF Energi som hjälper medlemmar att hitta nya affärsmöjligheter inom området. Och en som vet hur man kan göra det är Ulf Jobacker. Han arbetar som företagsutvecklare inom förnybar energi på LRF. Och så här säger han om hur varje gård kan hitta sin utvecklingspotential inom energiområdet.
Egentligen så måste man titta på varje gård eller verksamhet. Därför att det är hemskt olika. Men all förnybar energi kräver någon typ av markresurs. Så att om du sen har ett bra vindläge, om du har möjlighet att sätta solpaneler, om du har skog så du kan ta bioenergi, om du har åker så du kan ta åkerenergi eller om du har gödsel så du kan göra biogas. Man måste titta på sina egna förutsättningar.
Men då om jag har lite mark och känner att det här låter ju spännande, vad ska jag göra då?
Ja, säg att du har rejält med djur och du har gödsel. Då är det ju biogas man kan titta på. Har du ett väldigt bra vindläge och tittar man på det. Man kan ju faktiskt också sätta sig i studiecirkel och använda materialet energiföretagaren och tillsammans med grannar eller kompisar säga över sina förutsättningar. Och jag tycker faktiskt att det är där man kan börja. Och sen kan man då ta hjälp av, man kan åka och titta på goda exempel som vi kallar för framtidsföretag. Det kommer att finnas över hela landet innan året är slut. Och sedan ska man inte glömma bort att vi kommer att erbjuda väldigt fördelaktig affärsrådgivning på energiområdet. Så att vi anstränger oss verkligen för att medlemmarna ska kunna utveckla dels energiaffärerna, dels möjligheten att sänka energikostnader.
Ja, för det är ju verkligen både och. Det kostar ju också att driva en gård eller ha skog. Kan man se någonting att det kan gå jämnt ut? Att om jag till exempel har en gård, då, om jag producerar så här mycket energi så har jag gett tillbaka lika mycket som jag gör av med.
Ja, så kalkylerna ser lite olika ut, för det är ju skatter och annat som spelar in när det gäller energi. Och vi vet ju att energibeskattningen ökar nu från och med 2014 och 2015 för många företagare. Och det kommer att innebära en sämre kalkyl på det man producerar idag. Så att egentligen att se över sina energikostnader och försöka pressa dem så mycket som möjligt. Jag tror det är A och O för att vara konkurrenskraftig framöver, oavsett vad det är för produktionsgrejen du har. Och som sagt, kan man sen hitta en affärsmöjlighet också, så att en del av energileveransen kan bli någonting som man får en intäkt för. Då är det ju liksom dubbelt upp.
Hur ska man göra för att tjäna pengar på sin energi?
Jag tror att man ska fundera väldigt mycket över att hitta en kund och hitta en marknad. Och i första steget inte fundera så mycket över vad det är för energi som man egentligen har. För det är ju alltid, hittar du en kund på marknaden som är intresserad och som är beredd att betala, så är det bättre att räkna baklänges därifrån. Annars är det väldigt lätt att hamna i den situationen att man har någonting som man producerar och erbjuder, men man har svårt för att hitta en köpare. Och vi behöver köpare till våra produkter, egentligen på alla områden.
Kan man få något stöd för att dra igång någon energiverksamhet?
Idag så är det ju faktiskt så att i och med att energipriserna är som de är och de flesta räknar med att de går uppåt, så finns det inte så hemskt mycket rena bidrag. Utan det är marknadens spelregler. Det finns lite bidrag kvar på solceller ett tag till. Men mycket stöd tror jag inte man ska räkna med. Utan man ska göra en rättvis och rak kalkyl på kostnader och drift.
Sa Ulf Jobacker, företagsutvecklare inom förnybar energi på LRF. Och häftet Energiföretagaren, som Ulf Jobacker nämnde i inslaget, finns att ladda ner från lrf.se. Reporter Camilla Olsson.
För den som går i tankar om att tjäna pengar då på energi, kanske det kan vara lite knepigt att veta hur man kommer igång rent praktiskt. Det ska vi ta reda på nu, för i Kalmar har 18 lantbrukare gått ihop och startat ett gemensamt företag för att tillverka biogas gjord på rötslam. Tanken på en bättre miljö, ett bättre klimat och en bättre gödsel till de egna gårdarna fick lantbrukarna att börja, enligt Per-Jan Sigfridsson, grisuppfödare, växtodlare och skogsägare i Läckeby utanför Kalmar.
Det var en av de fem som startade som ställde frågan, kan vi inte titta på det här med biogas om att producera sin egen ström på gården? Och det var där vi började, och samtliga fem av oss konstaterade när vi räknade på detta att vi får ett överskott av varmvatten, eftersom det är ganska stor andel av energin som blir varmvatten. Och av det skälet så började vi titta på, kan vi då göra någonting gemensamt och hur skulle det kunna se ut? Och det var underlaget för att dra igång ett LIDER-projekt där vi samlade ihop i första svängen 23 lantbrukare i detta som vi intresserade och diskuterade, och de engagerade sig i detta. Alltså LIDER-projektet var ju helt avgörande för att vi skulle komma igång, för att det var ingen av oss som egentligen ville satsa de pengarna det kostade att ha en projektledare som håller samman det här. För det är väldigt viktigt i de här projekten att vi som lantbrukare har ofta så mycket att göra i våra verksamheter, så att man orkar inte att hålla samman en sån projekt själv, utan där behöver man ha extern projektledning som leder och driver den verksamheten framåt. Sen måste vi själva engagera oss med de förutsättningar vi har och tycka att det här är intressant, men att dagligdags ansvara för utvecklingen i frågan, det har man inte kraft till. Så av det skälet var LIDER helt avgörande, för annars hade vi redan 20 2007 stannat i processen.
Hur mycket pengar fick ni från Lidl?
Vi fick lite drygt 800 000 till vårt projekt och sen så medfinansierade vi ju själva de egen tid och så vidare som man får göra inom det projektet. De pengarna var viktiga för den här utvecklingen.
Slutligen, har du några tips till lantbrukare som går i byggnationstankar och funderar på att satsa på biogas?
Ja, mitt tips och den erfarenhet vi har här är ju att en gemensamhetsanläggning som vi har gjort är lättare att jobba med utifrån gårdars olika behov. Om du bygger en biogasanläggning på en enskild gård för dagens produktion så kanske den inte stämmer för morgondagens produktion. Men i vår gemensamhetsanläggning kommer det att finnas möjlighet att växa som lantbrukare eller förändra sina verksamheter på olika vis utan att vara låst på ett eller annat vis. Det är det ena jag ser. Det andra jag ser är att en gemensamhetsanläggning också kan börja hantera fosfor och kväve, men inte minst fosfor, där vi då tittar på teknikutveckling på gödselseparering så att vi kan i bästa fall till och med öka produktionen, öka djurantalet på gården utan att behöva och samtidigt minska handelsgödselbehoven och också klara fosforkraven som miljölagstiftningen och tillstånden säger oss. Så här ser vi ett antal fördelar. Och jag kan kort säga i min verksamhet. Jag förbrukar i den grisproduktion jag har ungefär 250 000 kilowattimmar ström. Jag konsumerar diesel motsvarande ungefär 100 000 kilowattimmar. Ungefär 350 000 kilowattimmar energi förbrukar jag.
Hur många grisar har du?
Jag har en 150 sugger som är nästan helintegrerad. Så det är knappt 3 000 slaktgrisar säljer. Sen säljer jag då en 700-800 smågrisar också. Och jag förbrukar alltså ungefär 350 000 kilowattimmar energi. Och gödseln innehåller i runda svängar 400 000 kilowattimmar. Alltså jag blir i det perspektivet energipositiv. Och den möjligheten hade jag aldrig kunnat ha om jag hade byggt en egen anläggning.
Och i december kommer företaget som lantbrukarna har startat att köra igång med biogas i anläggningen. I inslaget hörde vi Per-Jan Sigfridsson, grisuppfödare, växtodlare och skogsägare i Läckeby utanför Kalmar. Reporter Anna Nilsson. Många tröskade spannmålen för tidigt och säkrade för sent. Det gäller att hålla huvudet kallt när det kommer till att göra klipp på börsen. Det menar Björn Folkesson, växtodlare och även ekonomikrönikör på lantbruk.com. Vår reporter träffade honom hemma i Jämjö utanför Borgholm på Öland för att få hans bästa ekonomiska tips.
Ja, nu står vi här på ett av dina fält och det är bråda tider. Här står din står ekipaget och väntar på dig,
ja.
I full gas.
Ja, nästan. Ja, tomgång är det väl på
själva trädet. Vad kör du för system?
Jag kör plöjningsfritt system här med, nu är det höstraps efter vårkorn. Om vi tittar ut över de här 1000 hektaren ungefär vi kan se, så är det miljoner som är bortspelade som bara orsakas av hur vi tror verkligheten ska bli. Det är i huvudet alltihopa sitter. Skördarna har andra sidan varit väldigt bra.
Bra skördar men inte så bra priser.
Ja, alltså priserna var bra men då sålde ingen.
Mm.
Och sen när pris väl börjar falla så tycks det vara en allmän regel bland bönder. Ja, har det fallit och väntar vi till det stiger. Och så fortsätter det att falla och till sist har man tröskat sin gröda. Och då börjar det bli så dags för någon gång måste den faktiskt levereras. Så ska man göra någonting nu så ska man ju använda de spannmålslikvider man får in på det här tidigsadda och se vad det kan vara för någonting som kan stiga 15% på ett halvår. Och det lär inte vara spannmål utan man ska köpa något annat för sina spannmålspengar.
Så då ska vi hoppa in i
traktorn.
Ja. Så, ska vi stanna till lite
ja,
här?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Det hinner vi,
ja.
Då stänger jag av det.
Ja. Så du kan sammanfatta dina bästa, kan säga fem bästa tips. Ett, inte lägga alla ägg i samma korg.
Ja, just precis. Alltså, största missen var att inte sälja någonting medan man var på priser på över 150. Och att inte göra om den blunden.
Mm. Och nummer två är att titta på andra
andra områden än bara spannmål.
Ja, precis, precis. Alltså när man väl får hem sina likvider så kan man lika väl köpa någonting annat som kan tänka stiga i värden, att man tror att spannmålen ensamt stiger i värde och lägger allting på lager. Mm. Så man fördelar den risken lite grann. Det är ju som att så en gröda till egentligen då. Mm.
Nummer tre, jag tittar på oljan.
Ja, den skulle, olja och elström, jag tror energi fortfarande är de där det kan röra sig mest i faktiskt.
Mm. Och fyra är att... att rapsen är lite överskattad.
Ja, att det är inte så onödigt mycket raps i alla fall i det här läget. Och kanske inte damma på med för mycket vårraps till våren heller. Mm. Saken är den att rapsen följer sojaskörden väldigt mycket. Och Brasilien kommer säkert att vilja så mycket soja till nu. Ganska snart såg ju de sin soja för skörd i februari sen då. Mm. Så att det är en ganska stor risk att vi går in i en cykel här nu med några års riktigt bra skördar. Och då går det inte att få upp priser, utan vi har surfat på de här båda 10, 11 och 12 och några år till med torken. Att man varit både i Ryssland och USA och gett oss höga priser. Och nu är inte säkert det blir så varje gång.
Mm. Och sen... till sist då, ta det lugnt, gräm inte för mycket och stressa inte.
Nej, exakt. Tänk lite mer på hälsan, tänk långt framåt och några tusen hit och dit. Det går faktiskt att stå ut med både som vinster och förluster.
Det sa Björn Folkesson, växtodlare i Jämjö på Öland. Och hans krönikor, de hittar du på lantbruk.com. Där finns även en film på Björns rapsodd. Reporter Anna Nilsson.
Och nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi börjar i Laggården. En ny undersökning som Agriford gjort tillsammans med SLU och Lunds universitet visar nämligen att mjölkbönder som har en mjölkningsrobot har en bättre arbetsmiljö och mer tid för sin familj. En tredjedel av bönderna i undersökningen som hade mjölkrobot ansåg att lönsamheten var oförändrad och nästan lika många ansåg att den hade försämrats sedan robotinvesteringen.
Vi fortsätter till skogen. EUs nya timmerförordning som ska stoppa illegalt avverkat virke kan vara en av orsakerna till att importen av tropiska träprodukter till Europa minskar kraftigt. Andra orsaker till den minskade importen kan vara lågkonjunkturen och infrastrukturproblem i Afrika.
Vi håller oss kvar i skogsområdet men förflyttar oss norrut. I Västerbotten och Norrbotten ökar älgbetesskadorna. I Norrbotten visade en kontroll på unga tallar att över 20% hade färska skador. Och i Västerbotten hade 11-20% av ungtallarna också färska skador. Det här gör att Skogsstyrelsen vill ha en kraftig avskjutning på älgar de närmaste åren.
Att man måste äta från hela tallriksmodellen är nog de flesta överens om. Men det gäller även för fåren. För att de ska växa och bli stora måste de utnyttja gräset på bästa sätt. En som vet hur man ser till att fåren gör det och att det blir mest ekonomiskt, det är brittiska gräsmästaren Charlie Morgan. Reporter Linda Grimstedt tog sig till Norrby gård för att lära sig mer om det här.
Vi befinner oss i hagarna runt Norrby gård utanför Kungsör. Här är den walesiske gräsmästaren Charlie Morgan på besök för att lära svenska lammproducenter hur man slutgöder lamm på enbart bete. I hagen går ungefär 80 lamm som betar på en foderraps. Den stängslade ytan är ganska liten och de godaste delarna av plantorna är redan avgnagda. Men lammen får vänta någon dag till innan de släpps in till det frodiga betet på andra sidan stängslet. För Charlie Morgan, han vill förmå dem att äta även av skälken för att få den rätta mixen av energi och protein och därmed en bättre viktuppgång.
This type will have maybe a protein of 24%. And that's too high. That goes straight through the animal. It produces a lot of manure and it doesn't gain weight. But if it eats the stem as well, that stem's got the energy. That stem is 12.5 ME. So that's the energy that uses the protein. So if they eat the two, they get fiber, they get energy, and they gain weight.
Tanken är alltså att få lammen slaktmogna redan ute på betet. Thomas Olsson är ordförande i Sveriges lammproducenter och ägare till Norrby gård.
Men några av de här lammen, de har redan blivit slaktmogna på det här betet.
Ja, det har de blivit. Det går 40 stycken till slakt här imorgon. Och utan den här foderrapsen som nu har sått i år, jag testade en gång förut, det här är egentligen andra året som jag testar lite större skala. Vi har haft väldigt torrt i år. Det här har vuxit inte alls så mycket som det skulle kunna producera. Jag har haft en lite mindre grupp där för den här. Jag hade, planen var att jag skulle ha kunnat 200 lamm kontinuerligt där. Från nu i början på augusti till så längre växer då. Nu fick jag minska det här. Så jag hade inte mycket mer än drygt 100 lamm. Och samtidigt de här lammen har ju fortsatt växa. De har växt strax under 300 gram om dagen. Det hade inte jag något annat bete de kunde göra där på. Det här gör ju att vi har krav på oss. Våra restaurangkunder, vi har lammen vecka 32. Då har vi färdiga lamm. Så det har varit min räddning i år.
Och vad hade alternativet varit ifall du inte hade haft den här foderassen?
Du kan köpa in kraftfoder. Dyrt kraftfoder. Som säkert kostar dubbelt så mycket. Och det här kostar mig.
Men det är inte helt enkelt att ägna sig åt den här typen av betesdrift. Det är många beslut som ska fattas och dessutom blir rätt. Vi beger oss ut på en förstaårsvall där gräset nått en höjd av ungefär 12 cm. Frågan är vad Thomas Olsson ska göra med det.
Thomas will calculate, has he got enough bales? Has he got enough feed for the winter? Then his decision will be, yes I need silage or no I don't. Then the next question will be, how many lambs have I got left to finish? Do I need it for lambs or do I not? So am I going to hold this to flush sheep on? Am I going to finish lambs on this? Am I going to make hay and send it to somebody else? You've got all these ideas that you have to think about to come to a decision. And I think the decision we came to is you need silage. So maybe this is the one that's going to, we haven't, we're no rush to get the fences done and we can get the silage off.
Det handlar alltså om att ta vinterfoder, optimera tackor, slutgöda lamm eller ta ensilage för försäljning. Det är många beslut som ska falla på plats. Thomas Olsson igen.
En till sak som har gjort en förändring som är vanligt i England men inte här, det är att det vi ska ta ensilage. Vi släpper ju ut djur på hela gården på våren. Även när vi ska ta ensilage. Just det här första spirande gräset, det gör att vi kan få ut djuren en vecka tidigare. Men det är en vecka på stall, det kostar pengar. Halm, arbete, foder, ensilage som vi måste bärga in. Och sen så går de utspridda på hela gården tills den här riktiga explosionen av gräs kommer. Det brukar vara någon gång in i maj för våran del. Då ger vi större grupper, close for silage som de säger, alltså vi stänger för ensilage. Och sen tar vi en ensilageskördare senare. Har vi betat en gång, utnyttjar det här gräset optimalt.
Det innebär att alltså, ni låter fåren göra arbetet med att ta första skörden?
Kan man säga.
Men det låter också som att det är väldigt mycket att tänka på. Man ska hålla reda på djurgrupper, gräshöjder, vilka hagar och stycken av hagar som ska betas. Och man ska ha reda på jordmåner och vad som lämpar sig för åtgärder för att få optimala gräset, optimala betningen. Lönar det här sig ifall du tänker på nedlagd betänketid jämfört med...
Absolut vill jag påstå att det gör det. Men det här handlar om att man ska ha en plan. Jag menar alla företagare, jag menar, man ska jämföra med, jag brukar jämföra med duktiga spannmålsbönder. De har ju en plan, de vet precis vad de ska göra. Det här är precis samma sak, fast vi jobbar med djur och beten och gör någonting bra och förhållandevis billigt, men ändå en bra produkt. Så det är kul också. Menar, vi har ju så pass mycket djur så vi är ju heltidsfårbönder. Och det är inte många som är i Sverige, men det här är liksom vårt liv. Och det här gör att jag kan ju ha mera djur på samma areal. Eller rättare sagt, jag har minskat arealen gräs. Jag har lika mycket djur som förut. Jag föder upp mera djur på mindre areal. Och jag får iväg mina lamm tidigare på hösten. Det är väl det som har hänt under de här 3 åren som jag har jobbat i alla fall med det här. Sen är det hur mycket som helst att lära och förändra och så. Men,
Så vi ser Charlie Morgan här igen om 3 år?
Det misstänker jag att vi kommer att göra. Han inspirerar oss mycket.
Put extra seed in because there was a cereal as a cover crop on this field last year.
Sa Thomas Olsson på Norrby gård där gräsmästaren Charlie Morgan lärde ut mer om hur får betar bäst på gräs. Reporter Linda Grimstedt. Det har blivit dags för veckans bonde. Och den här veckan beger vi oss till Blekinge. Där finns Thomas Persson som är spannmålsodlare. Han odlar även grönsaker, bär och stärkelsepotatis på Kullagården nära Sölvesborg.
Hej, det är Thomas Persson, lantbrukare här utanför Sölvesborg.
Och vad händer hos dig just nu?
Ja, vi håller på att provgräva i potatisfälten här vi. Och se vad det kan bli för skörd i år.
För du odlar stärkelsepotatis?
Stärkelsepotatis, ja. Och spannmål och lite bär och grönsaker.
Hur har säsongen varit så här långt?
Det har varit bättre än förväntat. På det mesta faktiskt. Vi har haft bevattning så det har gått bra i alla fall fast det var torrt.
Vad odlar du för grönsaker?
Det är morot, dill mycket till kräfte här nu, krondill och gröndill till midsommar. Och jordgubbar, hallon, sparris, morot och rödbeta.
Och kunderna har kommit?
Ja, det har varit bra. Det har varit jättebra. Det har varit. Ja. Vi är nöjda.
Och du färdigtröskar också med spannmålen?
Det är klart, ja. Och halmen har kommit in, så det är vi nöjda med. Så det är potatisen kvar nu. I stort sett bara. Vi skördade den sista delen förra veckan. Mm.
Och vad ska du göra mer idag?
Vi håller på här vid att gräva en damm för bevattning. Så vi ska köra jordmassor.
Och den bevattningen, det kommer potatisen till godo nästa år då?
Ja, det är tänkt så att vi ska samla vatten under vintern och vattna ut på fälten. För att behålla näringen och så vidare.
Mm. Är det problem med torra jordar här?
Ja, det är det. Men potatisen trivs ju på torra jordar. Va? Så vi satsar på bevattning så blir det nog bra. Mm.
Och vad önskar du mest just nu?
Att det här vädret fortsätter. Och regna gärna lite grann till.
Regna på natten och solen.
Regna på natten och så här underbart väder på dagen. Ja. Kan inte bli bättre.
Tack för att ni har lyssnat på Land Lantbruks podcast. Och har ni kommentarer, tips eller idéer till oss om det här programmet eller om vad ni tycker att vi borde ta upp i kommande avsnitt, då får ni gärna höra av er till oss. Och är det någon som är intresserad av att annonsera här i podcasten, då får ni också gärna mejla till oss. Vi finns på lantbrukspodden med 2D, lrfmedia.lrf.se.
Ja, och vill du också se bilder ifrån inspelningar av intervjuer eller intervjupersoner, du kanske är nyfiken på hur någon ser ut, kolla in vårt Instagramkonto. Där heter vi Land Lantbruk. Och vi finns även på Facebook, där heter vi också Land Lantbruk. Och samma sak på Twitter, där använder vi också hashtaggen LLantbruk. Nästa avsnitt kommer den 12 september. Då närmar vi oss riksdagens öppnande och landsbygdspolitiken. Och jordbrukspolitiken i allra högsta grad står i fokus. Vi hörs igen då.
Det gör vi.